Vägen går genom öknen har jag som överskrift. Vi var i Emanuelskyrkan i Kungsbacka i förra veckan och medverkade. Och när jag bad för mötet där så fick jag se en syn i bönen. Och jag vill berätta den, för jag upplevde att den gäller oss alla som går på Guds väg. Jag såg framför mig, inom mig då, för mitt inre, en rak och smal stig eller smal väg framåt. Det var skymning och ganska mörkt överallt. Och på båda sidor om den här vägen såg det väldigt ödsligt ut till en början. Som en torr öken. Vid sidan på vägen stod det en tydligt vägmärke. Det var väldigt tydligt det där. Jag sa fel när jag berättade om det här då. Jag trodde det var en milstolpe, men jag såg på internet att det var det inte. Det var en vägstolpe. Vägmärke vid kanten, och den var målad röd längst upp, den här stolpen. Längre fram längs den här stigen eller smala vägen var det som ett avskilt område. Det kom någonting helt nytt, och där var det skördefält på båda sidor om stigen. Och jag tänkte, vad ljus det är, fälten är så ljusa, nästan vita. Och sen kom jag att tänka på Jesu ord. Se på fälten hur det vitnar till skörd. Budskapet i det här, det var: fortsätt rakt fram. Herren ska leda er och kommer att föra er in i sina löften. Det var budskapet i den här. Och när jag berättade för ordförande där, Inger, så sa hon förvånad, för jag sa att jag vet inte, ni får pröva det här, vi får be om det stämmer. Men då säger Inger, jo men det stämmer nog, för vi upplevde precis samma sak igår i bön. Och när hon berättade vad de hade upplevt att Herren sa, så var det precis det jag hade sett i synen. Så Gud bekräftade på båda håll. Jag visste ju att det står om vägmärke i en bibelvers i Gamla testamentet, så jag gick dit direkt, Jeremia 31, och vi kommer att läsa där. Den här texten, det här profetiska ordet i Jeremia, det beskriver Israels församlande och frälsning i den yttersta tiden. Det står i sista versen i kapitlet innan, i den yttersta tiden. Men allt som är skrivet om Israel är ju också undervisning för oss, skriver Paulus i Romarbrevet 15:4. Jag läser inte det nu, det finns i texten på nätet. Men vi börjar i Jeremia 31 och vers 3. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. I hebreiskan kan det översättas också: i min nåd har jag dragit dig till mig. Jag har dragit dig till mig med min nåd eller min godhet. Och vi vet att Jesus säger i Johannes 6:44: ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Kallar på honom. Förmår någon att komma. Det handlar inte om att man sliter och drar någon efter sig. Men man kallar. Man förmår någon att komma. Och ibland tänker jag att vi måste vänta på att Gud drar människor. Det är lätt att vara för ivrig för oss. Och vara otålig. Men ibland får vi vänta på att Gud, att Guds ande drar människor. Än en gång, säger Herren genom Jeremia, ska jag upprätta dig så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Än en gång ska jag, det här upprepas tre gånger från Herren. Än en gång ska jag, när Herren talar om förnyelsen. Herren uppenbarade sig, skriver Jeremia. Och uppenbarelsens syfte är att visa vem Gud är. Vem säger ni att jag är? Sa Jesus till sina lärjungar en gång. Matteus 16. Simon Petrus svarar: du är Messias, den levande Gudens son. Med andra ord för judarna betyder det: du är Gud, Guds son, människa och Gud. Jesus sa till honom, salig är du, välsignad är du, Simon Jonasson. Du, till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Ordet för uppenbara, eller uppenbarelse på grekiska apokalypto, eller apokalyptis, som vi är vana, som är känt ord, det betyder en slöja som dras undan, en dold sanning blir avtäckt och synlig. Så hade fadern uppenbarat för Petrus. Med evig kärlek har jag älskat dig, sa Gud. Uppenbarelsens syfte är också att tala om hur Gud är. Än en gång skall jag upprätta dig. Och så talar en uppenbarelse om Guds vilja, Guds rådslut, Guds plan. En uppenbarelse kan förklara ett bibelord, men det kan aldrig gå emot Bibelns budskap eller gå utanför Bibelns gränser. Då är det varning, då är det inte från Gud. Och Gud kan ju tala på många sätt. Han kan ge löften direkt genom ett bibelord till oss, ett tilltal, en profetia, en dröm, en syn. Och det finns fler, på fler sätt som Gud kan tala. Kunskapens ord, visdomens ord som det står. Men det ingår ju i tilltal då. Och Gud talar inte för att roa oss, men han vet vad vi kommer att möta. Och jag får säga av egen erfarenhet, vill jag säga att väldigt många gånger har ett löfte, ett profetiskt budskap eller ett ord, speciellt ord, alltså personligt, varit det som har hjälpt igenom svårigheter, smala passage, prövningar, som har gjort att inte jag har gett upp. Mer än en gång. Man håller fast vid det där löftet. Man släpper inte taget, och det är det som bär genom allt. Guds levande ord bär oss genom allt. Om vi står inför en svår väg, så kan vi få ett desto starkare löfte av Herren. Och så visar Gud också och lär oss att för honom är ingenting omöjligt. Så fortsätter vi där Jeremia fick profetera och uppenbara Guds plan för framtiden i vers 7. Ty så säger Herren, jubla i glädje över Jakob. Höj fröjderop över honom som är den främste bland folket. Brist ut i lovsång och säg, fräls Herre, ditt folk, de som finns kvar av Israel. Här talar alltså Gud om återkomsten till landet och omvändelsen till Messias innan förskingringen ens hade börjat på allvar. Och den uppfyllelsen pågår, som vi vet. Det är Gud som drar det judiska folket tillbaka till Israel och till sig själv. Och jag hörde för ett tag sedan från den messianska hemsidan One for Israel att nu, särskilt under när det är coronapandemin, varje dag är det 35 000 israeler, alltså 35 000 i Israel, som går in på nätet och ser One for Israels videos, olika video om Jesus, om evangelium, om Jesus, om Yeshua. Det är helt underbart. Vid ett tillfälle när jag bad i enligt ett löfte jag hade fått. Jag bad och jag bad och jag bad och jag såg ingenting hända. Och jag undrar, när ska det hända? Och det såg nästan ut att gå åt fel håll. Bli tvärtom. Och så vid ett tillfälle när jag var i bön så hör jag Herren säga inom mig, du kan tacka mig redan nu. Och det vände på alltihopa. Du kan tacka mig redan nu. Ja, men det är klart. Har Gud lovat en sak, då kan jag ju tacka nu. För då vet jag att det kommer. Och här säger Gud genom Jeremia, jubla i glädje över det jag kommer att göra. Det kan vi också göra. Gråtande ska det komma. Men jag ska leda dem där det går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar. Det är ju andligt sett en helig andes tröst och hjälp. på en jämn väg eller på en rak väg. Där det inte skall stappla. Ty jag är en fader för Israel och Efraim är min förstfödde son. Hör Herrens ord, ni hedna folk, det är vi det. Och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg, han som förskingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin jord. Ty Herren ska befria Jakob och friköpa honom från den som är starkare än han. Här gällde det ju politiskt sett världsmakten. Men ytterst handlar det om befrielse från djävulens makt. Det ska komma och jubla på Sions höjd och strömma likt en flod till Herrens goda, till säd, vin och olja och till unga får och oxar. Deras själ ska vara som en vattenrik trädgård. Då är man frälst och uppfylld av den helige ande. Och det ska inte sörja mer. Unga och gamla ska glädja sig tillsammans. Jag ska förvandla deras sorg till glädje och trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse. Prästerna ska jag mätta med utsökta rätter och mitt folk ska mättas av mitt goda. Ja, när Jesus har berört oss på djupet, då inser vi att det finns ingenting i den här världen som kan tillfredsställa vårt innersta. Det kan bara Jesus, det kan bara han. Vers 16. Men så säger Herren. Sluta med din högljudda gråt. Låt inte dina ögon fälla tårar. Ty ditt verk ska få sin lön, säger Herren. Och de ska vända tillbaka från sina fienders land. Ser bönesvaret omöjligt ut? Var alla tårar och böner förgäves? Det är många kristna som sörjer över sina barn som valt sin egen väg. Och vi har alla människor som vi ber för som har valt andra vägar än Guds väg. Paulus skriver i första Korintherbrevet 15, 57 och 58. Det läste Malin i inledningen här. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Det betyder att den helige ande leder oss in i Jesus seger. Anden för oss in i Jesus seger. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder och systrar, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Lydnad till Guds vilja och bönerna och förbönerna är inte förgäves. Vers 17 i Jeremia 31. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända tillbaka till sitt land. Med andra ord, de ska komma och inta sin arvedel i Kristus. Bönesvaren kommer i sin tid. Jag har hört hur Efraim klagar. Du har tuktat mig, jag har blivit tuktad som en otämd kalv. Omvänd mig, så blir jag omvänd, ty du är Herren min Gud. Ja, vi måste till och med be Gud om hjälp för att vända om och komma rätt. Efraim här kan ju representera alla som har gått vilse. Ty sedan jag har vänt om känner jag ånger. Och sedan jag har besinnat mig slår jag mig på höften. Ja, så är det när Guds ande överbevisar om synd och verkar förkrosselse och ånger i hjärtat. Jag både blygs och skäms då jag nu bär min ungdoms förnedring. Det är syndarens bekännelse och bön. Och i Guds tuktan kan det ingå att man får ta och se konsekvenserna av sina egna val för att förstå hur fel det var att vända Gud ryggen. Och så säger Gud, är inte Efraim en dyrbar son för mig? Är han inte mitt älsklingsbarn? Ju mer jag går till rätta med honom, desto mer tänker jag på honom. Därför ömmar mitt hjärta för honom. Jag måste förbarma mig över honom, säger Herren. Här lär vi känna, och här fick Jeremia känna Guds hjärta för alla förlorade söner och döttrar. När Gud ger ett löfte, då brukar vägen dit gå genom öknen, andligt sett. Det innebär fostran för oss och en förberedelse för det som kommer. Och i början av det här kapitlet, Jeremia 31 i vers 2, så säger Herren: det folk som kommer undan svärdet finner nåd i öknen. Israel får gå dit där jag ger det ro. Gud gör ett verk i öknen. När vi tycker kanske att det ingenting händer. Eller där vi undrar om vi någonsin ska komma in i Guds löften. Men vi kan aldrig hoppa över öknen. Det går inga direktflyg in i landet. Även om vi kanske önskar det ibland. Och landet, ja, det är ju en bild på Jesus och på alla löften i honom. Som fullbordas i honom. För även i öknen har vi Jesus i våra hjärtan. Men det står i andra Korinthierbrevet 1 och 20. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Det uppfylls alltså i Kristus, i Jesus. Och det är också där Guds löften uppfylls i landet. Löfteslandet som det kallas. I öknen kan Gud ställa oss inför helt omöjliga situationer. Och han kan hålla tillbaka resurserna som han gjorde med Israels folk. Men han har allting förberett. Gud lät oss, Janne och mig, leva flera år under existensminimum. Med en ekonomi som inte gick ihop mänskligt sett. Men jag kommer ihåg senare när jag var i bön. Och jag upplevde att Gud fråga: har något fattats er? Och jag måste ärligt svara: nej Herre, inget har fattats oss. I öknen kan vi också känna oss lika tomma och torra som omgivningen omkring oss. För att vi inte ska bygga på känslor och upplevelser. Eller något annat än den enda fasta grunden, Jesus själv. För i öknen lär vi känna honom och vi lär känna oss själva och finner nåd. Och jag minns tillfällen. Jag har haft tillfällen när inspirationen liksom har varit på sparlåga. Och jag har frågat Gud: går jag i köttet nu? Men svaret har varit då: gå framåt i tro och lydnad. Vi kanske tror att vi, när vi känner oss tomma och inspirationen är liksom låg och undrar: ska det vara så här? Men då kan det istället vara så att Gud vill se att vi går i lydnad, i tro. Och så får vi se än en gång, han är med. Han förser. Han går före. Mose påminner Israels folk, och vi läser i 5 Mosebok 8:2. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Det är alltså troheten som prövas, troheten till Jesus, till Herren. Han ödmjukade dig och lät dig hungra. Han lät dig hungra, står det. Gud lät er hungra. Och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till. För att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd utan av allt som utgår från Herrens mun. Och Jesus prövades i öknen, som vi vet, efter dopet i Jordan. Då hade fadern talat direkt ifrån himlen så att alla kunde höra: denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. På hebreiska, min son David, eller David. Det är ju namnet betyder. David betyder den älskade. Och David var ju på många sätt en förebild för Messias. Och Messias kallas till och med David i en del profetier i Gamla testamentet. Men vi läser i Matteus 4 från vers 1 och där om När Jesus prövas. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Anden förde Jesus ut i öknen. Därför vet vi också att anden för oss ibland ut i öknen, ut i öken, en ökenvandring. För att pröva. Ordet pröva, det är ju det här ordet pirasmos på grekiska som kan översättas frestas eller prövas. Djävulen frestas. Han har onda motiv. Gud prövar. Han har goda motiv. Och ordet betyder också att pröva. En sak, att pröva metaller som metaller prövas i eld. Eller genom eld. Att testa moraliska egenskaper finns också i ordet. Och när han hade fastat, Jesus då, i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet: människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Här citerar ju Jesus de här orden. Fadern hade ju strax tidigare sagt: denne är min son. Nu kommer djävulen: om du är Guds son. Jesus behövde inte bevisa någonting här. För han gjorde bara vad fadern sa, säger han själv. Han gör vad fadern säger och visar. Och han inväntar faderns ledning. Och på samma sätt försöker den onde djävulen att locka oss bort från beroendet av Gud och troheten till Jesus. Hur kan Gud tillåta att du går här och lider? Det är lika bra du gör upp nu, för det kommer bara att bli värre. Eller kanske han säger: visa nu att du har auktoritet att göra tecken under. För så talar den gamla ormen. Och det är också ett par saker som vi får lära oss och bli påminda om i öknen. Att inte springa före Gud. Lära oss att lyssna efter Guds röst, att vara ledd av anden. Och att avslöja djävulens listiga angrepp och falska läror. I ökenvandringarna får vi lära oss att förtrösta på Gud och inte oss själva. Och det är ingen lätt läxa. Det är en väldigt svår läxa för oss många gånger. Vi läser om när israeliterna stod inför Röda havet och hade fienderna hack i häl. Men när vi själva står i omöjliga situationer, då förstår vi bättre hur det var för folket där. Nu fortsätter vi i Jeremia 31 och vers 21. Sätt upp vägmärken. Här kommer den här versen om vägmärken. Åt dig. Skaffa dig vägvisare, eller res åt dig vägvisare. Ge akt på vägen, på stigen där du vandrade. Och orden ge akt i hebreiska betyder fäst ditt hjärta vid vägen där du vandrade. För hjärtat måste vara med helt och hållet. Viljan, sinnet, vänd till Herren, vänd till Jesus. Vänd tillbaka du jungfru Israel, vänd tillbaka till dessa dina städer, säger Herren. Och det här är också en uppmaning till alla som har lämnat Guds väg. Vänd om, vänd tillbaka. Ordet vägmärke här, det betyder precis det jag fick se i synen. En vägledande pelare, en vägstolpe. Roten till ordet. Ni vet, man får slå upp. Gud har sina hemligheter. Och så blir man alldeles förundrad när han visar någonting och man börjar gräva lite djupare. Roten till ordet vägmärke är sia, som betyder öken, vildmark, karg, torg, ensam plats. Alltså ett vägmärke i öknen. Precis som Gud visar i synen. Och vägmärket, det måste vara tydligt uppsatt. Så att alla kan se och finna vägen. Här är vägen, vandra på den, fick Jesaja ju uttala och profetera. Vägmärket pekar ju ut Guds viljas väg, korsets väg. Och det står inte om någon röd färg här i vad jag har sett i grundtexten eller i Bibeln. Men vi vet att den röda färgen, det är förebild för blodet naturligtvis. Och det står om blodets helighet i tredje Mosebok 17 och 11, vers 11. Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altare till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Det pekar naturligtvis på Jesu blod, blodet som ger liv. För varje kroppsdel som inte har blod har inget liv. Och blodet i gamla testamentet, i gamla förbundet, det fick bara användas i ett syfte, och det var till offer. Till offer. Och påskalammets blod, som vi vet, det var det enda medlet som renade från synd. Det var beskyddet som man strök på dörrposterna i Egypten så att fördärvaren inte kunde komma in i huset. Blodet befriade och ledde ut så att de kunde komma ut ifrån slaveriet och in i ett nytt liv. Jesu blod, det står för hans liv i oss. Och så läser vi första Korintherbrevet 5 från vers 7. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg. Med andra ord, en ny skapelse i Kristus. Eftersom ni är osyrade. Synden alltså är förlåten och sonad. Ty vårt påskalamm, Kristus, har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. Inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, alltså medveten och utlev synd, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Och det vet vi säkert att det osyrade brödets högtid, det kom direkt efter påsken, då allt syrat ska rensas ut i husen, varje smula ska ut ur husen. Det gör man i många israelitiska hem, bokstavligt, även i vår tid. Jag har varit med om det också när jag bodde i Israel. Men det är en bild på när anden övervisar om synd, att vi måste bekänna och göra upp. Renhetens och sanningens osyrade deg, det betyder också renhet, klarhet, uppriktighet. Det är någonting som är prövat och befunnet vara äkta. Bedömd i solljus finns betydelsen i ordet. Ren och uppriktig, och det är ju Jesus det handlar om. Den Jesus är prövad och befunnen, äkta och ren. På Jeremias tid då blandade folket in främmande religion, alltså surdeg, i sin gudsdyrkan. Och idag hör vi kristna ledare som irrar omkring i öknen och säger att det finns mycket bra att hämta i alla religioner. Men vi ska läsa vad Gud sa till Israels folk om främmande religioner, alltså om sådan surdeg. Första Mosebok 7, vers 25. Deras avgudabilder ska du bränna upp i eld. Du ska inte ha begär till det silver och det guld som finns på dem och inte själv ta något av det. Så att du blir snärjd av det, för det är avskyvärt för Herren din Gud. Alltså, tro inte det finns någonting gott i det, främmande religioner. Du ska inte låta något avskyvärt komma in i ditt hus, eller in i ditt liv. Så att inte också du drabbas av tillspillogivning. Du ska räkna sådant som ytterst skändligt och avskyvärt. Det är till spillogivet. Det är alltså värdelöst. Betyder också avskyvärt inför Gud. Det finns inget gott att hämta i främmande religioner. Ingenting, säger Gud. Så vi ska inte följa sådana ledare eller lärare. För vi är inte kallade att irra omkring i öknen och i mörkret där. Nej, vi har blod på våra dörrposter, på hjärtats dörr. Och Gud städar i huset, alltså i våra liv. Han röjer och städar. Och jag tänkte på Magnus som brukar vara här. Han ringde en dag och så frågade han, som han gör då, hur är läget? Jag röjer och röjer, sa jag. Och han skrattade. Ja, du hörde mitt västgötska är, sa jag. Så skrattade han ännu mer. Vi hade blivit uppmanande och uppmanade alla i huset att tömma våra vindsförråd. Och det vet ni, efter över 30 år så har man sparat på sig en hel del. Ja, det var mycket att göra. När vi följer vägmärket, Guds evangelium och Guds ord, korsets väg. Första Korintherbrevet 10 och 14 skriver Paulus: därför mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Och i vers 20: vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar, demoner alltså, och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens och bord och i onda andars bord. Och folket här var inte ens, de var inte ens med i själva offrandet. Men de skulle inte ens ta del eller äta av detta, ha del i. Och jag vill säga att enbart att närvara är förbjudet alltså. Det räcker med att delta i yoga eller zenmeditation eller seans eller andra så kallade andliga övningar från främmande religioner för att öppna sig för den onda andevärlden. Vi ska inte ens vara där. Inte ta del. Inte ta in. Vi ska inte ens vara där. Jeremia 31 och vers 25. Ty jag ska stärka trötta själar och alla utsvultna. Alla bedrövade, alla misslyckade. Alla som har slösat bort sin tid, betyder orden. Alla utsvultna själar ska jag mätta. Så sa Herren genom Jeremia. Och Guds ängel, Messias, som ledde Israels folk genom den här stora ökenvandringen till landet i det gamla testamentet, i gamla förbundet, kom till sitt folk som han hade lovat. Det var ett folk som levde under religiösa slavok och tunga bördor. Och sådana slavok, religiösa slavok, det finns det idag också. Och det finns inte minst i många trendiga så kallade församlingar. Du måste betala tionde du med här. Och du måste ge stora summor i kollekten. Om du vill bli helad eller om du vill behålla ditt helande, då måste du ge mycket i kollekten. Och desto mer du ger, desto mer får du. Du ger för att få mer. Du måste vara med på gudstjänster och samlingar. Och du måste vara med i en cellgrupp eller en hemgrupp. Och du måste engagera dig i församlingen och göra det ledarna säger. Och du måste evangelisera. Och du måste det och du måste det. Annars går du emot Gud och Guds vision. Så kan det låta idag. Det är religiösa slavok. Och egentligen handlar det om att behaga människor och inte Gud. Jesus säger till alla som lever under sådana ok. Matteus 11 från vers 28. Kom till mig, ni alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Alla ni som jagar efter att duga. Jagar efter att lyckas. Jagar efter framgång. Jagar för att vara andlig. Ordet betyder att vara överbelastad. Med alldeles för tunga bördor. Kom till mig, säger Jesus. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Mild. En ödmjuk attityd av lydnad betyder ordet. Och ordet ödmjuk kan översättas ett böjt sinne. En inre styrka med ett böjt sinne. Och ni kanske minns den profetian som jag citerade förra parosiamötet. Som bland annat var: tiden är hård. Böj er för mig, säger Herren. Böj er för mig. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt. Eller mitt ok är nådefullt. Det är välgörande och hälsosamt. Det är nyttigt och det passar väl. Det är personligt utformat, som när man möblerar efter behov betyder ordet. Och min börda, bördan här, det är din personliga utrustning, din uppgift, din kallelse för Gud är lätt. När Guds ande får leda och verka och inspirera inifrån, då blir bördan lätt. För vi ska ju ge till Guds verk. Ja, visst ska vi det. Men det ska komma inifrån. Det är Gud som inspirerar. Det är Gud som manar. Det är anden som manar. Då gör vi det med glädje. Annars blir det slaveri och krav. Men alla sådana ok bryter Jesus. För evangeliet handlar inte om vad vi gör för Gud och vad vi gör för att vara människor till behag eller vad vi gör för andra. Utan vad Jesus får göra i och genom oss. Det är det som vi hela tiden, det är det också som öknen och ökenvandringen går ut på. Att vi ska lära oss förstå mer och mer av detta. Vad Jesus får göra i och genom oss. Det är han som får verka. Vers 26 i Jeremia 31. Vid detta vaknade jag och jag såg mig om och min sömn hade varit ljuvlig. Här får vi alltså veta att allt det här hade Gud talat uppenbarat i en profetisk dröm till Jeremia. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska beså Israels land och Juda land med säd av människor och med säd av djur. Och jag tänkte där på de där sädesfälten eller skördefälten som kommer. Där människor får inta sin arvslott i Kristus, sin del i Kristus. Så låt oss fortsätta framåt, vill jag avsluta med de orden. Bedjande på Guds väg, då kommer han att leda oss in i sina löften. Föra oss in i sina löften, både här i livet och i evigheten. Amen.